ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
En riktigt, ska jag säga, otäck bok. Jo, jag säger otäck, men enormt välskriven. Jag tänkte att det här kan faktiskt bli en kommande Nobelpristagare från Island. Sanna mina ord, kom ihåg vars ni hörde det först. Den här boken heter Märket. Och om du är sån att du brukar säga att det är okej med övervakningskameror eftersom du är en hederlig person, så ja, men tycker du att det gör ju ingenting. Alltså jag är ju helt oskyldig. För mig spelar det ingen roll om de filmar mig. Men är du också en sån som känner empati och förståelse för dina medmänniskor, då kan du i ett framtida Reykjavik faktiskt göra ett test. Alla skolbarn får göra ett test om sin sociala förmåga och sin empatiska förmåga. Och det kan man ju tycka, är det bra eller dåligt? Och det vimlar av psykologer som alla de här barnen ska gå och prata med. Men i alla fall så har vi tre huvudpersoner ungefär. Och en av dem, det är en missförstådd missbrukare, Tristan, och han fick en medicin när han växte upp som heter Trex, för att han inte var tillräckligt empatisk till exempel. Och för honom så blir det svårare och svårare att vara i utanförskap, och framförallt så blir det svårt för honom att göra inbrott för att få pengar till sina droger. Det kommer man tycka är jättebra. Men varför han inte kan göra inbrott, det är för att de flesta fastigheter är märkta. De är alltså övervakade. Det är liksom en glasvägg när du kommer dit. Ingen kommer in som inte ska till den här fastigheten, som inte hör till den här fastigheten. Och då spelar det ingen roll om du är bara en vanlig besökare, utan den är märkt, ingen kommer in. Och sen har vi en annan huvudperson som heter Winter. Hon är lärare och hon har blivit ståkad och har lidit, eller lider väl fortfarande, av posttraumatisk stresssyndrom, alltså PTSD. Och hon bor i en omärkt fastighet eftersom det är en enda person i den här fastigheten som inte vill ha den märkt, alltså han jobbar emot detta. Och ibland så är det någon som trycker ner hennes handtag på dörren, och hon blir ju jätteorolig eftersom hon ser ju den här mannen som har ståkat henne lite varstans, fast han är ju inte där utan det är hennes fantasi kanske, eller så är han där. Det är det man inte riktigt vet. I alla fall så är hon då livrädd för oväntade besök, och samtidigt så i skolan som lärare så måste hon försöka lugna de här för oroliga föräldrarna till elever som kanske inte klarar empatitestet som alla ska gå igenom. För om man inte klarar empatitestet, då får man gå till psykolog och då kanske man får ett piller som gör att man blir mer empatisk. Jag vet inte. Det här är ju något av en dystopi som utspelar sig i Reykjavik, men inte jättemånga år framåt i tiden faktiskt. Och av de här fyra personerna som Frida Isberg skriver om, så är det faktiskt Tristan och Winter som fastnar mest hos mig. Kanske för att de drabbas på olika sätt av både empatitest och av det här med märkta fastigheter. Och det här är en alltigenom fascinerande roman, och den skulle vara helt perfekt att ha som kurslitteratur på juristlinjen, på polishögskolan, både i regeringen och riksdagen och i en bokcirkel inte minst. Och det är ett helt fantastiskt språk. Och när jag läste en författare som heter Lena Andersson, som ni också kanske har läst. Hon finns ju också inläst som talbok. Hon skrev bland annat en bok som heter Egenmäktigt förfarande. Och när jag läste den så ville jag markera meningar och liksom spara i mitt inre, för att Lena Andersson skriver så bra. Och precis så är det med Frida Isberg och hennes sätt att skriva. Hon är alltså född 1992, så hon är ju tämligen ung. Så skrev jag så här: vad månde bliva? Ja, kanske en framtida Nobelpristagare, det vet man inte. Frida Isberg, Märket. Och så tar vi oss från Island till Vietnam och även lite grann USA. Och det är en fascinerande roman som heter Där askan blommar. Och nu ska jag försöka uttala ett namn här. Pan Ke Man Nguyen. Nguyen, ja. Den berättar ju lite grann. Hon har skrivit en annan bok också som mer handlar om Vietnamkriget. Så det kan man med fördel lyssna på. Både om man är intresserad av krig och av hur det drabbar människor. Under åren 1955 till 1975 så pågick ju det här fruktansvärda kriget i Vietnam som vi fortfarande ser sviter av. Det föds ju fortfarande barn där med lemmar som inte fungerar som de ska på grund av det här Agent Orange-giftet som amerikanerna sprutade ut. Och den här romanen är ju fiktiv, men den bygger på verkliga händelser. Och vi får möta, här har vi igen fyra personer. Dels systrarna Trang och Quinn. Och så har vi en föräldralös pojke som heter Pong, eller man. Och så har vi en Dan, en soldat från USA som också lider av PTSD. Ja, vem gör inte det, eller på att säga. Och han reser motvilligt tillbaka till Vietnam för att hans fru Linda tror att det kan hjälpa honom. För det är många år sedan, det här är alltså år 2019, och han lämnade Vietnam 1969. Och där träffade han Trang och de inledde ett förhållande. Hon jobbade ju i en bar, hon och hennes syster lämnade landsbygden och åkte till Saigon för att hitta arbete. Och det arbete de hittade var kanske inte det de hade tänkt sig från början, men de jobbar som barflickor och bjuder amerikanska soldater på drinkar. Och sen kan det ju bli mer också som gör att de tjänar pengar. Och den här soldaten hon träffade då, Dan, han har ju aldrig kunnat glömma Trang, fast hon kallade sig för Kim då, så att han letar ju efter en kvinna som heter Kim som då inte finns alltså. Och hennes syster Kun hade ju också bytt namn. Och sen får vi då följa Pong, en föräldralös man som har blivit illa sedd. Alltså han är ju varken vietnames eller amerikan. Och hans mörka hud gör ju att han misstänker starkt att det är en svart man som är hans pappa. Så där kan man ju då räkna bort Dan, för annars tänker man ju när man läser, ha, nu är det Pong, han är pappa, han är son till Dan, och Dan kommer dit och så träffas de. Men så är det absolut inte. Tror man det, då ska man läsa en annan bok. Och det här är ingen solskenshistoria egentligen. Men jag hade väldigt stor behållning av den här romanen som jag fick. Den gav mig både ny kunskap och nya insikter. Och jag har ju läst ganska mycket från kriget i Vietnam. Men då har det ju varit skrivet av amerikaner. Så då har man ju sett det från ett annat håll. Och jag kom att tänka på det att 1976, då var jag i West Virginia och hälsade på en tjej som jag hade brevväxlat med, Jane Dara. Och vi träffade hennes syster. De hade en sån här, det var första gången jag var inne i ett sånt här så kallat mobile home. En jättestor lång husvagn där allting fanns. Och hennes svåger då, han hade alltså precis kommit hem från Vietnam. Och han var en sån här vänlig och storvuxen man, som en nallebjörn. Men jag har tänkt jättemycket på honom efteråt och tänkt på vad han har varit med om. Och kanske att han hade lämnat efter sig någonting också, det vet man ju inte. Men det här är en fantastisk berättelse, så jag rekommenderar även hennes andra bok. Och de hör inte ihop annat än att de utspelar sig i Vietnam. Där askan blommar av Pan Ke Mai Nguyen. Tjuvlyssnaren av Maria Ernestam är en sån här bok som jag tänkte, en bok om en 64-årig man, Carl Gunnar Hammarkvist. Han bor kvar i sitt föräldrahem. Han liksom Han hade en flickvän en gång i tiden, men det tog slut av olika anledningar som man får höra i boken. När hans lägenhet då ska stambytas så måste han flytta till ett tillfälligt boende. Och i det huset så upptäcker han ganska snart att det är fruktansvärt lyhört. Och han hör fragment av ett samtal. I grannlägenheten är det en kvinna som har en... Ja, men hon är någon slags sån här... vad kallas det för när man får gå till någon och prata ut? Någon slags terapeut av något slag. Ja. I alla fall så hör han en kvinna som är på väg därifrån och säger något. Och han blir jättenyfiken, så han börjar följa efter henne. Hon är dessutom iklädd, hon har rött läppstift och ser så här allmänt dynamisk ut. Ungefär som du, Eva-Marie. Som brukar ha ditt röda, vackra läppstift.
Jag brukar ha rätt läppstift.
Ja, men du är så där dynamisk och härlig. Ska mycket väl. Nu vill man ju inte att någon ska bli stalkad. Absolut inte, för det är ju strängt förbjudet och väldigt obehagligt. Men,
Tack Agneta, det var en fin komplimang. Oväntat så här tidigt på morgon.
Ja, men komplimanger kan man ge dygnet runt. I alla fall... Så börjar då denna Carl Gunnar Hammarkvist följa efter den här kvinnan. Och på jobbet, det ska också tilläggas, han jobbar som revisor. Han jobbar på en liten firma med två åkare. Och de är lite, har en väldigt halvt om halvt ljusskygg verksamhet. Men det är ju ingenting han accepterar, så han försöker ju hålla böckerna så rena som möjligt. Men det här har vi också en betydelsebärande effekt vad han gör på sitt jobb. Men han har ju alltså en ganska händelselös tillvaro. Han cyklar fortfarande på den cykel han fick som tonåring, sin första vuxencykel, och den hans pappa var cykelhandlare och han sköt ju om sin cykel minutiöst. Han älskar sin cykel, för den tar ju honom dit han ska. Men det händer någonting som gör att cykeln går sönder. Jag ska inte berätta vad. Så han måste ju åka buss när han då ska följa efter den här kvinnan. Men han ser det inte som att han stalkar henne riktigt. Det ordet tror jag inte finns i hans vokabulär faktiskt. Men polisen söker ju upp honom för ett litet samtal. Man måste lyssna på den. Det är svårt för mig att berätta om det. Men i alla fall, då tänker jag så här. Alltså, Maria Gärdestam skriver fram en fin berättelse. En lugn och stillsam berättelse om ett liv som liksom bara går och går. Och alltså, jag fick jättemånga tankar av den här boken. Jag hade... faktiskt svårt att somna när jag hade läst ut den. Jag började fundera på vad är det som gör att jag drabbas så av den här boken. Så försökte jag vända på det om då Carl Gunnar Hammarkvist varit kvinna. Men det är klart, då hade det blivit en helt annan bok. Den kanske jag skulle skriva.
Ja, Agneta. Nu kan du börja skriva böcker.
Jag var faktiskt på Akademibokhandeln och träffade en författare som heter... Marie H. Lund. Jag ska kolla om hon finns inläst. Jag vet inte. Men annars så ska jag tipsa Legimus om att läsa in hennes böcker. För hon skriver väldigt trevligt om en jurist som heter Sara. Men jag var ju och lyssnade på henne. Och så hade hon en liten skrivarskola. Så vi fick sätta oss och skriva lite grann. Men nej, tänker jag. Nej, jag ska nog läsa bara. Jag är ingen skribent. Jag tycker ju om att skriva annat. Jag tyckte om att skriva uppsatser när jag gick i skolan och så. Och jag har en perfekt första rad för en roman. Men nej, jag håller mig till läsningen.
Men den raden kan du väl bjuda på?
Nej, absolut inte.
Du tror att den kommer bli snodd då?
Ja!